Inslag 6.
Vi ska strax höra en bit ur en TikTok-video som föreläsaren och influensen Fatmir Seremeti gjort. Han som tidigare i år definitivt avslutade sin goalball-karriär som ledde honom till flera paralympiska medaljer. Sen några år använder han sociala medier för att upplysa allmänheten om hur det är att leva som blind via bland annat kanalen TikTok där han nått en stor publik. Här kan folk ställa frågor till honom. Jag träffade honom i Karlskrona där han höll en föreläsning om hur hans liv förändrades när han fick sin synskada.
Vad är det svåraste med att vara blind? Jag lovar er, den här frågan är nog en av dem jag får allra mest. Och tvärt emot vad man kan tro, så det jag tycker är svårt med att vara blind är inte till exempel att handla mat eller köpa kläder eller klä på mig eller städa, diska. Det som är absolut allra svårast med att vara blind i Sverige idag, det är folks attityder och okunskap. Människor tenderar till att tro att bara för att man är blind så kan man ingenting. Och det kan vara i så många olika situationer. 52% av människor med synnedsättning eller blindhet i Sverige idag saknar ett jobb till exempel.
Det som du gör, att du delar med dig av ditt liv, tror du att andra personer med synnedsättning också har nytta av det?
100%. Jag får säkert varje vecka av någon anhörig, något barn, någon liksom, eller de personer själva som har synnedsättningar som skriver och tackar och skriver jättemånga fina saker till mig. Liksom. Jag tror att det betyder jättemycket. När jag fick min synnedsättning i tonåren så fanns det inga jag kunde vända mig till. Jag kände ingen annan liksom. Den enda jag hade träffat var en äldre herre som bodde ett par kvarter bort liksom, som verkade ha det mest tråkiga och liksom ledsna liv som gick att ha, och det kände ju inte jag alls, för att det där livet lockade liksom. Men hade jag kanske sett någon som är själv eller Parima eller någon annan liksom som är så här fantastiskt duktig och få uppleva massa saker i livet och få göra liksom, leva sin dröm, så hade jag också kanske känt att det var inte lika skräckfyllt att veta att jag ska bli blind.
Känner du ett ansvar för att vara en förebild för andra personer med synnedsättning?
Det är förebild är ingenting som jag har tagit på mig själv att göra. Jag får höra det av många andra. Sen är det klart att jag har en stor plattform och jag känner ju såklart ett ansvar för det. Sen är det också jättesvårt, för att jag är liksom, tror jag, lite undantag. Det är så mycket rättigheter som samhället drar ner på personer med funktionsnedsättning, som ledsagning, som färdtjänst och så vidare liksom, som människor med synskada och blindhet faktiskt behöver för att kunna leva ett mer självständigt och oberoende liv. Och då är det lätt att titta på en sån som mig och säga, men kolla här, han kan det där och han gör det där och han gör det där, men jag skulle vilja säga att vi är ett undantag ifrån regeln. Det är inte så lätt. Det är liksom bara att ta igår kväll när jag landade här i Karlskrona efter mycket förseningar med tågen, ingen ledsagare, ingenting, allting var liksom borta. Kommer till Karlskrona station, det har snöat jättemycket. Jag är liksom helt utlämnad åt mig själv, min GPS, om jag får tag i någon på FaceTime eller vad det nu är till exempel, som kan hjälpa mig. Och rätt vad det är så kommer då tågchauffören och bara frågar mig, ja, vad ska du med den där pinnen nu i snön? Jag bara, ja, jag måste hitta liksom till hotellet. Han bara, men vilket hotell är det? Och då visade det sig att han bodde här i närheten, så att han ställde upp och ledsagade mig hit liksom. Jag kan förstå skräcken för någon som inte är van vid att ut och resa så mycket som jag har gjort, och jag får inte panik utan jag försöker lösa situationen. Men det här är ju någonting som politikerna då, jag är lite rädd för det, att de kan bara titta på sådana som mig och säga, men titta där, han klarar ju det och hon gör det och sådär. Men det är liksom, vi är inte normen på något sätt. Det där är, det är lite de tankarna jag har haft på sistone.
Och vad tänker du att du ska göra åt det så att säga?
Ja, men jag tänker ju så här, att jag behöver ju också använda min plattform och visa hur verkligheten är för många andra synskadade, inte bara för mig själv. Sitter man dessutom i rullstol som en fantastisk tjej nere i Skåne gör och är blind till exempel, och så får hon inte ledsagning. Alltså det gör ju mig ursinnig, förbannad, ledsen för hennes skull och för vårt samhälle, vad fan det är på väg någonstans. då vill jag ju kunna visa det för mina följare också. För mina följare är också de som ska rösta i val och så vidare och påverka politiken framöver. Och då har man ju, tänker jag, en skyldighet att visa verkligheten.
Så det är nästa steg för dig, ett utvidgat berättande då om inte bara dig själv?
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att jag kan få möjlighet att göra det också. Det hade varit fantastiskt kul och viktigt. Och här tycker jag att våra organisationer som Synskadades Riksförbund och så vidare bär ett jättestort ansvar också i det här att försöka förmedla så många som möjligt liksom en vardag, en verklighet för personer med synnedsättning och kunna påverka ännu mer liksom, i den riktningen att livet för synskadade har faktiskt blivit svårare idag.
Vad tänker du att de skulle göra?
Ja, men de har ju kanske större finansiella muskler eller möjligheter att kunna göra riktade kampanjer och så vidare. Liksom, och kanske till och med kunna samarbeta med influencers som mig själv och andra. Och vi som liksom har en röst och kan nå folket att verkligen kunna göra det. Jag gör så gott jag kan och mina influencerkollegor gör så gott de kan, men tillsammans skulle vi kunna göra mycket mer, tänker jag.
Du föreläser ju inte bara om den bok som du har skrivit, Från mörker till framgång, där du berättar att du själv fick din synnedsättning glaukom när du var 13 och blev blind när du var 15, och hur du berättar om din psykiska ohälsa, hur dåligt du mådde, att du till och med ville ta ditt liv.
Såklart så använder jag ju min historia, min synnedsättning som en röd tråd i de flesta av mina föreläsningar. Och jag brinner jättemycket för psykisk ohälsa till exempel. Det är någonting som jag också pratar väldigt mycket om på mina sociala medier. Vi har en skyhög självmordsstatistik i Sverige som jag tycker känns jättejobbig och onödig. Och kan man nå en, två liksom på något sätt tillsammans med andra och sådär, så tycker jag att man har kommit väldigt, väldigt långt.
Varför vill du jobba med psykisk ohälsa?
Jag är själv mått oerhört dåligt som tonåring. Jag har varit så långt ner så att jag själv inte ville leva. Jag var så rädd för min blindhet så att jag visste inte hur jag ska hantera den eller förstå den. Och tycker ingen ska behöva må så dåligt och känna sig så ensam och så utlämnad. Och jag tycker någonstans att vi i Sverige, vi har det så pass bra ändå, trots allt. Och att det måste börja med en själv. Men någon kanske behöver ge en knuff åt rätt håll. Som i mitt fall var det ju en specialpedagog som hette Laila Ström som jobbade på det som idag heter Specialpedagogiska skolinstitutet. Hon finns tyvärr inte med oss längre. Hon var ju den ängeln som gav mig en knuff åt rätt håll. Och nu vill jag vara den som kanske ger någon annan ett hopp eller en knuff i rätt riktning.
Fatmir Seremeti använder också sina plattformar för att berätta om sin vardag, de iakttagelser han gör. Han reser runt och föreläser, pratar om sin träning och hälsa. Som idrottare tar han sig an fysiska utmaningar, och nu ska han göra en svensk klassiker. Att under ett år springa Lidingöloppet, simma Vansbrosimmet, cykla Vätternrundan och åka Vasaloppet. Det här är utmaningar som de flesta oavsett funktionsförmåga inte tar sig an. Fatmir har varit framgångsrik i mycket av det han tar sig för, men menar att det är viktigt att andra inte använder honom att jämföra sig med utan att sätta upp sina egna mål. Kan man inte bli lite hämmad av det där och om man jämför sig med någon som fixar så mycket själv?
Nej, jag tror att det gäller att tänka som i samhället i övrigt. Liksom, hur många olympier har vi i ett Sverige på 10 miljoner? Procentuellt är det inte så många. Det är likadant med synskadade eller blinda till exempel. Ja, men hur många paralympier finns det jämfört med hur många synskadade och blinda det finns? Och det är det här jag pratar väldigt mycket om på mina föreläsningar, att sluta jämföra sig med alla andra. När jag slutar jämföra mig med alla andra, jag gör inte ett maraton, ett Vasalopp, en utmaning för att jag jämför mig med någon annan, för att jag vill vara som någon annan. Skulle jag göra det skulle jag ju bara gräva ner mig i en jätte djup grop. Jag menar, vi har ju Sebastian Modin som åker Vasaloppet som en, liksom, förlåt språket, men en fucking jävla stjärna, liksom bara kör och öser på. Jag skulle alltså aldrig tänka att han kan jämföra mig med honom i det, liksom.
Vad är det som driver dig?
Möjligheten att se hur långt man kan gå. Hur långt kan jag pressa mig? Vad kan jag göra? Liksom, jag sitter ju och kollar på Vasaloppet i år och ser det här Gunde Svan och de här personerna med invandrarbakgrund som körde Vasaloppet. Och jag bara tänker så här, vad fan? Jag vill göra det där. Det där verkar kul. Nu pratar jag ju inte jämföra mig och det gör jag inte heller med dem som körde det. Men jag tyckte det var en kul grej. Alltså fan, det gav mig en idé om att jag, varför ska inte jag göra Vasaloppet? Det där verkar kul. Vad är nästa steg? Och om en dörr stängs så brukar jag alltid liksom kolla på, det finns 20 andra som är öppna. Okej, då går vi vidare. Då testar vi nästa grej. Liksom. Det funkar säkert.
Vad får du den här liksom tron på att om en dörr stängs att det är 20 andra som öppnas?
För att jag har erfarenhet av det brukar vara så. Det är alltid så. Jag tänker ju så här att bara man är, alltså tillåter sig själv att våga vara modig, av 50 nej så kommer du få ett ja någonstans.
Det gäller att hålla ut då tills det där jaet kommer.
Jag tror så här, hemligheten bakom all framgång ligger i att visa sig. Att våga, att gå upp på morgonen, att gå och göra någonting, att liksom röra på sig. Att sitta hemma och tro att saker och ting kommer att förändras kommer aldrig hända. Men jag tror att hemligheten bakom all framgång handlar om enträget jobb att arbeta mot någonting man tycker är kul. Jag höll ju på med mina föreläsningar på väldigt låg nivå. Jag får ofta frågan, men hur blir jag föreläsare? Jag vill också föreläsa på Apple-event eller på stora event. Ja, det är fullt möjligt. Men du måste ju börja någonstans och hålla jättemycket föreläsningar och lyssna på, jag har lyssnat på alltså timtals och åter timtals av föreläsare, föreläsningar på YouTube till exempel. Jag har gått retorikkurs. Jag har gjort allt det här som liksom grundjobbet som krävs för att faktiskt vara där. Och ändå är jag inte nöjd idag. Jag har många större mål. Jag har många större liksom utvecklingspotential. Jag vill kunna göra ännu mer saker genom mina föreläsningar till exempel. Och det gäller att aldrig vara... Det är klart man ska vara nöjd, det är klart man ska fira, men det gäller att aldrig slå sig till ro och tänka att nu är jag bäst, nu har jag uppnått det jag kan och nu vill jag inte mer. Utan fortsätta och bara show up.
Fatmir Seremeti, influencer och föreläsare, före detta goalballspelare i svenska landslaget. Han finns både på TikTok och YouTube.